Välkommen till Tolkning pågår. Det här samtalet ska utgå ifrån söndagen Maria bebådelse. Och jag som talar nu heter Lisa Svensson och är präst i Lund. Och tillsammans med mig sitter
Karin Olofsdotter som är studentpastor.
Och vi ska utgå ifrån 6 frågor av teologen Anna Carter Florence. Och de frågorna finns sammanfattade på Tolkning pågårs hemsida. Läsning ur Lukas evangeliets första kapitel, vers 26-38. I den 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes profet. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i 6:e månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Ja, Karin, vilket ögonblick i texten fångar dig, fascinerar dig, stör dig, oroar dig, skapar stämning, intresserar dig? Vilket ögonblick fastnade du för?
Jag tror det är det sista. När Maria säger: "Jag är Herrens tjänarinna, må det ske mig som du har sagt." Och jag vet inte om jag blir arg eller om jag fylls av beundran. Jag tycker att, alltså, en del av mig tänker: ja, hon bara gör som de säger. Hon bara går med på det. Hon gör som patriarkatet vill att hon ska göra. Går med på den här stora, märkliga planen. Utan att egentligen protestera. Fast när jag har sagt det så kommer jag ju på att hon faktiskt protesterar. Och därför är jag så delad i det här.
Hon protesterar genom att...
att ställa frågor. Att ifrågasätta vad ängeln säger. Och det stora i det är ju att kvinnor på den tiden egentligen inte gjorde det. Och speciellt inte i religiösa sammanhang så fick de ju inte ifrågasätta någonting. Och det skulle man ju inte ha traderat vidare om man tycker att hon skulle ha fått någon fin, något fint eftermäle. Eller hon säger i alla fall: hur ska det här kunna gå till? Det här kan väl ändå inte fungera? Och det är intellektuella frågor hon har inför den här stora planen. Det är väldigt lite hon säger. Hon pratar inte mycket i den här texten. När hon gör det så är det relevant. Kanske inte att hon säger det för att hon vill springa ifrån, utan för att hon vill ha ett intellektuellt svar på: hur ska jag kunna få in det här i min världsbild? Liksom, hur ska jag kunna förhålla mig till det du säger? Så på slutet är det kanske inte bara ett uppgivet: jag gör som du har sagt. Det är det jag har lite... mitt problem är: jag är Herrens tjänarinna, och det sker dig som du har sagt. Det låter som att hon bara ger upp eller går in i något. Och jag har lite svårt liksom, att hon bara ska lyda eller så. Det är det som krånglar till det för mig.
Och du sa att du både beundrar henne och du blir oroad. Eller?
Ja.
Ja. Bara det är ju spännande, att vi kan känna så motstridiga känslor inför en sak. Jag tänker att det här är ett nattligt möte mellan ängeln och Maria som kanske pågick i flera timmar. Och så är det en sammanfattning av texten. Så kan det ju också vara. Och att hon verkligen har samlat på sig information. Om jag nu ska säga ja till det här galna uppdraget, då vill jag veta. För det är jag som ska gå ut där till världen och stå och klä skott.
Ängeln fick verkligen jobba för att övertyga henne. Det kan ju liksom texten som den nu är vara en liten reminiscens av att det är så mycket ängelprat och så lite Mariaprat. Att ängeln fick verkligen lägga ut texten och berätta vad det var och förklara och så. Att hon inte bara gav sig på en gång. Och det kanske är det fina här, att hon inte bara på en gång. Vi kommer inte direkt till jag är Herrens tjänarinna. Vi måste genom de här protesterna och ifrågasättandet och undringarna innan hon är redo att säga ja.
Och då frågar jag dig den andra frågan. Varför fångar detta ögonblick dig? Alltså, vad är det i ditt liv som gör att detta ögonblick oroar, stör och skapar beundran?
Egentligen kanske är mer att jag beundrar mer det här att hon ifrågasätter och inte bara tiger och gör. Att hon inför en sorts auktoritet i alla fall vågar sig ifrån. Jag har vuxit upp i ett kristet sammanhang där det inte har varit särskilt märkvärdigt att vara kvinna och ledare och pastor. Baptistsamfundet i Sverige, där vi hade goda kvinnliga förebilder och kvinnliga ledare, och vi inte ifrågasattes ens på min tid, som är flera årtionden tillbaks när jag först började arbeta. Men det har funnits andra sammanhang där jag har känt mig som en mycket liten människa därför att jag har varit kvinna, och där män har tagit sig tolkningsföreträde och tagit plats och så vidare, och olika sammanhang där jag inte vågat vara så där oppositionell kanske. Därför att jag gled in i det här utan att vara så mycket ifrågasatt. Och därför så tänker jag att jag beundrar henne för att hon vågar ifrågasätta. Jag är lite konflikträdd.
Är det inte det som många av oss kämpar med? Att i stunden hitta de rätta orden. Och att där och då kunna urskilja. Vänta, det finns en tvekan här i min mage eller i mitt hjärta som säger att jag kanske inte riktigt litar på den här situationen eller inte riktigt kan gå med helhjärtat. Och det hon gör är att hon vågar på något sätt, hon vågar säkert bli tyst, begrunda är ett ord som är nära knutet till henne, och komma med sina frågor.
Hon vågar liksom stoppa upp tidens gång, berättelsens gång om man vill, för att bli redo.
Hon säger som barnen lärde sig i MeToo. Där lärde de sig att säga stopp min kropp.
Eller hur? Stopp min kropp, det är precis vad hon säger i detta fallet. Och det är ju jättebra. Alltså, ni har tänkt ut en stor plan här. Ni vill använda mig som kvinna, min kropp och så vidare. För något som ska bli jättebra. Men stopp min kropp. Vad är det egentligen som begärs av mig?
Och nu ska vi gå in i tredje frågan, och då ska vi ändra subjektet från dig. Alltså, vad är det i ditt liv som gör att detta fångar dig, och så har du benämnt det. Och så ska vi flytta det till Gud som subjekt. Vad säger denna text och det här ögonblicket om Gud? Och det här kan vara någonting som oroar oss, alltså något vi inte tycker är särskilt trevligt, eller någonting som vi känner, ja men det här, vilken underbar Gud vi har. Vad säger det här ögonblicket om Gud?
Ja, för mig är det underbart och absolut livsviktigt det det säger, och jag har inte tänkt på det så förut, men det är ju att Gud faktiskt kan ta en diskussion, komma med en stor plan, få lite mothugg, ta det igen och prata kring det liksom, och få lite mothugg av en kvinna och samtala om det och reda ut det. Och det är det vi ser med Jesus gång på gång, att kvinnorna ifrågasätter saker han gör eller säger, och han tar sig tid och pratar med dem, diskuterar saker på en intellektuell nivå som inga andra rabbiner gjorde på denna tid, och inte, det ansågs inte fint av en man att diskutera med en kvinna och strunta i Torastudiet.
Du och, tänker på kvinnan vid Sykars brunn
till exempel och den här kvinnan som
är besatt av andar och vill röra vid hans mantel.
Ja, och den här som kommer och vill att hennes barn ska bli helat, och han säger jag har inte blivit sänd till några andra än Israels, och hon kommer med typ sådana här rabbinlika invändningar, vänder hans ord emot honom och han tar det och hon får rätt. Alltså det känns i berättelsen som att de behåller sin värdighet, att de inte blir nedtryckta i den här diskussionen eller samtalet. Som man kan känna som kvinna, tänker jag ibland. Mansplaining och allt det här, vet du. Ja.
Att det ska finnas en slags skam över att man ens frågar. Och man kan vara rädd, eller jag kan vara rädd att visa min okunskap i det att jag frågar. Alla andra har nog förstått förutom jag, men att våga ändå ställa frågan. Jag har i alla fall fortfarande inte förstått. Jag behöver mer förklaringar innan jag kan gå vidare.
Precis. Det finns en boktitel som har följt mig från mitt tidiga teologiska studium. Det heter, ja, vad det var för tyst pronomen nu, det, eller vad ska jag säga, bestämd artikel kommer jag inte ihåg, men Das Reue Gottes, att Gud kan ändra sig, ångra sig. Och det gör ju att vi får en otroligt dynamisk gudsbild.
Det har verkligen judendomen behållit, det draget. Alltså där det lyfts upp och premieras det här att debattera med Gud. Och sätta sig upp och ställa frågorna. Och att Gud nästan bjuder in människan som en jämlike i diskussionen. Men jag undrar vad som har hänt med det i vår tradition.
Det har hänt makt. Det har hänt en hierarkisk konstruktion. Där det inte går från att den som är liten under i den här hierarkin ställer frågor uppåt. Därför att det är jättefarligt att ifrågasätta något som makten säger. Makten blir rädd och makten förstärker det här skyddet kring sig själv, tänker jag.
Men vår Gud är den gode konungen som välkomnar det, och det är det vi kan se i den här texten.
Precis. En ung flicka får ifrågasätta en gudomlig befallning och resonera kring det tills hon är bekväm med det och säger ja, varsågod, jag gör detta.
Då skulle jag vilja lyfta någonting kring det här ögonblicket. Jag är Herrens tjänarinna. När man läser om Maria och till exempel, ja men hon har liljan som blomma till exempel, då är det för att liljan är renhetens blomma, och det är ofta det är renhet och det är tjänande, att ställa sig till förfogande, som vi lyfter upp ofta med Maria. Och där kan jag tänka att det kanske där du liksom, det som du sätter dig emot i texten är just det. Jag blir bara lite trött faktiskt att den största kvinnliga gestalten vi har i vår tradition, att hennes främsta egenskaper är tjänande.
Men det är väl typiskt för patriarkatet att vilja ha en kvinna som kännetecknas av det och en sorts underdånighet. Men jag tänker att när man läser texterna om Maria så är hon inte alls underdånig. I den här texten så har vi ju precis pratat om att hon vågar ställa frågor och hon vågar ifrågasätta. Jag ser en enorm styrka i henne när Jesusbarnet försvinner när de är i templet och hon driver dem tillbaks och letar. Det är hon som tar med sig de andra och försöker rädda honom ur det här galna livet han har gett sig in i. Och hon är med också sen efter hans uppståndelse i den innersta kretsen av lärjungar. Det är inte alls någon underdånig kvinna egentligen, utan en kvinna med mod och beslutsamhet, tycker jag det verkar som.
Okej, men då är min fråga. Ska vi reclaima begreppet tjänare och tjänande? Eller ska vi hitta fler sätt att beskriva Maria?
Ja, det där är ju dubbelt. För att återta begreppet och ge det en ny klangbotten skulle ju vara jättefint. Och visa på att tjänande kan vara något väldigt frivilligt och något väldigt vackert och absolut nödvändigt. Och det handlar lite om detta att underordna sig varandra, tänker jag. Och att världen behöver att vi kliver ner från våra små troner vi har gjort oss och kan tjäna varandra. Men samtidigt är det ju ett så väldigt, väldigt belastat begrepp som genast ritar upp den här hierarkiska världsordningen med alla möjliga ojämlikheter. Så jag undrar vad man skulle kunna säga istället. Alltså hon skulle kunna säga, tänker jag, jag är Guds medhjälpare. För det är faktiskt det hon är i detta stora frälsningsuppdrag, att hon går in och blir Guds medarbetare. Utan henne, nada. Och samtidigt tänker jag att det är något vackert att tjäna om man gör det frivilligt.
Och det är ju det här som blir så, och vi är i en situation där liksom bara mörkertalet av kvinnovåld och våld i hemmet, och det är ju så farliga begrepp i kvinnosituationer tala om tjänande och vända andra kinden till, och så är det vi lyfter fram hos den största förebilden vi har. Jag skulle snarare vilja säga mod, agens, den totala överlåtelsen.
Alltså om man tänker på gången i texten så går den ju från att hon blir rädd till att hon visar mod. Och den där naturliga känslan inför det allsmäktigt gudomliga, att man känner sig rädd och liten som människa, tar ju ängeln ifrån henne på en gång, så som det ofta sker i Bibeln. Och så genom detta samtal så fylls hon med mod och styrka att göra det som är tänkt. Man kan ju se det också då, kanske, i den här berättelsen, hur vi går från rädsla till mod. Och det är den vägen hon visar oss. Från rädslan till att våga ifrågasätta, till att våga begära svar och försäkringar på något sätt, så långt det kan gå, så att man kan gå ut i någonting med tillförsikt.
Och så låter hon modet vara något större än rädslan mot slutet.
Ja.
Och säger ja, med säkert en slags, i alla fall ett inre darr. Vad är det nu, säger jag till. Nu kommer vi till fjärde steget. Nu ska du och jag och ni som lyssnar förflytta oss till vår kontext, oavsett om vi ska predika eller i vilket sammanhang vi befinner oss i. Varför är det viktigt för din församling eller kontext att höra detta just nu? Vad vill du ge din församling?
Jag vill ge kvinnorna detta modet. Jag vill ge dem insikten om att trots att man känner sig liten och rädd, att man kan få begära svar, få ställa sina frågor, få saker förklarade så att man kan fatta ett beslut om en livsändring, som detta är kanske en väg man ska gå, något man ska göra i någon sorts tillförsikt, och kan gå från en liten flicka till himladrottning, som hon då också benämns i vissa
traditioner. Under den natten så går hon från att vara en tonårsflicka till att bli himladrottning.
Ja.
Det är ju otroligt vackert. Och kanske är då en bild av vad Gud eller vissa livsbeslut faktiskt kan göra med oss. Att bortom tid så kan helt plötsligt en händelse, ett beslut göra någonting. Det där som man kan läsa i böcker, den dagen slutade jag vara barn. Eller sådär liksom att den natten gick hon från tonårsdrottning till himla, tonårsbarn till himladrottning på sätt och vis. Och bara tog sitt öde.
Mm. Alltså man kan ju se det som att inom oss finns 1000 ofödda barn. Idéer som väntar på att få komma ut, blomma fram, om vi får modet att gå från den lilla rädda till att öppna oss. Kanske ta emot Guds vägledning och kraft inför det, för hon sänds ju inte precis ut ensam i detta, utan hon tänker, jag tror att Gud är med henne i det och det ger henne lite extra kraft.
Jag skulle nog vilja ge både männen och kvinnorna och barnen i församlingen en känsla av vila, att i skydd av mörkret så får jag ställa mina frågor. Jag får bida min tid, jag får komma närmare Gud, jag får ställa alla de där frågorna tills jag inte har några frågor kvar. Och sen får jag fatta mitt beslut. Jag tänker det finns både tröst och någonting obarmhärtigt i det. Att den här rörelsen av att när vi står inför livsförändringar så går det bra att sticka ut tån på isen och känna håller den. Vi får stå där ganska länge och ibland så puttas man ju ut. Men ibland så kan vi få känna sådär, vart bär det av, hur står vinden, vad behöver jag i min packning, kommer det här gå? Men det kommer till slut till ett avgörande ögonblick där branten är och där det inte går att sticka ut tån mer, för jag måste hoppa. Och den här rörelsen som Maria gör i skydd av natten tillsammans med ängeln, att hon ställer alla frågor. Men hon kommer också fram till ett ögonblick där hon måste ta klivet ut i ovissheten. Mm. Och så säger hon det där modiga, att må det bli med mig som du har sagt. Och där är ju fritt fall.
Och det är stort att känna att man kanske kan få göra en sällskap i det där. Men inte ensam om att ta det där stora steget, utan någon annan har gjort det. Hon vet hur det är, och där kan jag också förstå lite den här Maria, inte dyrken, men den här närheten till Maria som man känner i katolska kyrkan, att ja, men det är en vanlig människa som vågade något alldeles extraordinärt. Hon tog det där steget, men henne kan man kanske gå till och prata med och få hjälp utav.
Så lite mer kortfattat kommer här femte frågan. Om du skulle hålla en predikan den här söndagen, vad skulle du vilja säga då?
Jag skulle kanske tala om vägen från rädsla till mod. Vad händer däremellan?
Jag instämmer. Det skulle jag också vilja utforska. Och den sista frågan. Vad vill du att din predikan i så fall ska åstadkomma? Man kan ju alltid få önska.
Jag skulle önska att många, både kvinnor och män och barn, som du nyss sa, skulle våga öppna sin dörr på morgonen och kliva ut i det nya okända, därför att man känner att man har fått lite mera mod och man har en förebild som inte var så himla märkvärdig, men som vågade.
Väcka en frimodighet. Känna sin rädsla, ställa sina frågor, ställa de dumma frågorna och sen också veta om det som jag tror människor alltid har vetat och som vi kanske har tappat bort lite, att det finns också tillfällen då det inte finns några som helst hängslen eller livremmar. Då det bara finns tillit kanske. Mm. Eller att man puttas ut för branten.
Precis.
Och vare sig man har tillit eller inte.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.